Kapitel 22. En bitter tanke. Vilnar ledde sin beridna trupp genom nya stadens gator, inte långt från den höga yttermuren vars grå och silveråldrade sten glänste i middagssolen. Han funderade på att raka av sig skägget. Några av de andra hade redan gjort det. Även om alla sa att värmen var onaturlig måste det vara svalare hemma i Saldre. Det var nog så tryggt att låta tankarna vandra iväg. Han kunde styra sin häst i sömnen. Och det skulle verkligen till en dumdristig tjuv för att försöka se på någonting i närheten av 10 saldrener. De red runt på måfå så att skurkarna inte kunde veta var någonstans de gick säkra. I själva verket behövde de inte ta fast så många tjuvar. De flesta kom självmant för att bli arresterade innan ejlkrigarna hantar dem. Sålunda tillät sig Vilnar att försjunka i sina tankar medan han bevakade gatan med ett halvt öga. Han tänkte på flickan hemma i Mehar som han ville gifta sig med. Terjanes far var handelsman och ville ha en soldat till svärson. Kanske till och med mer än Terjane ville ha en till make. Han funderade på den lek som några ejlkvinnor hade föreslagit honom. Jungfrukyssen lät nog så oskyldigt, men de hade haft en glimt i ögat som fick honom att inte riktigt lita på dem. Det som mest av allt upptog hans tankar var emellertid Eishedir. Vilnar hade alltid velat se en Eishedir, och det borde inte finnas någon plats som var bättre lämpad för det än Caimlin just nu, såvida han inte en dag begav sig till självaste Tarvalen. Tydligen kryllade hela Caimlin av Eishedir. Han hade ridit till Coolines jakthund, där det enligt ryktet skulle bo 100 stycken. Men när han väl var där kunde han inte förmå sig att gå in. Han var nog så modig med svärd i hand och män eller trollocker framför sig. Men vid tanken på Eishedir blev han skygg. Dessutom kunde värdshuset inte ha inrymt 100 kvinnor. Och de flesta flickor han såg där kunde omöjligen ha varit Eishedir. Också Rosenkronan hade han begett sig till och iakttagit huset från andra sidan gatan. Men det var inte nog. Han visste hur man kände igen en Eishedir. Gider kunde gärna få påstå att de var så vackra att de kunde döda en man med ett leende. Och om Rissen ville fick han väl fortsätta envisas med att de alla var en fot längre än någon man. Vilnar visste att det var på ansiktet man kände igen dem. En odödligs tidlösa anlete. Det skulle aldrig gå att ta miste på. När patrullen kom fram till den torninramade vita broportens välvda öppning glömde Vilnar allt vad Eishedir hette. Utanför porten sträckte en av bondmarknaderna ut sig längs vägen med sina långa öppna skjul med tak av röda och lila tonade tegelpannor. Kättar fulla av kalvar, grisar och får. Burar med höns, ankor och gäss och salustånd för allt från bönor till rovor. I vanliga fall dränktes man av böndernas säljramsor så snart man närmade sig marknaderna. Men nu var det bara djurens läten som ackompanjerade den tystnad som följde den märkligaste procession Vilnar någonsin skådat längs vägen. Största delen bestod av en kolonn av bönder till häst, 4 i bredd, och bakom dem tycktes det komma vagnar. Bönder måste de vara, det syntes på deras grova rockar. Men alla som Vilnar såg hade de längsta pilbågar han någonsin sett hängande över ryggen. Ett koger fullt med pilar vid ena höften och en lång kniv eller ett kort svärd vid andra. I täten för processionen vajade en vit fana med röd kant och ett rött varghuvud. Och bakom den kom en samling figurer som var lika förunderlig som kolonnen själv. Det var 3 ejlkrigare, naturligtvis till fots, varav 2 spjutjungfrur. Bredvid dem red en yngling som att döma av den bjärta grönrandiga rocken och de giftgula byxorna måste vara en knåpare, om det inte vore för svärdet han bar på ryggen. Han ledde en häst lika stor som en dragare från Nashorn, med en sadel gjord för en jätte. Ledaren tycktes vara en bredaxlad kar med lurvigt hår, ett kort skägg och en otäck yxa vid bältet. Och vid hans sida red en chaldensk kvinna i mörk delad ridklänning som hela tiden tittade upp mot mannen med den mest tillgivna. Vilnar stelnade till i sadeln. Han kände igen kvinnan. Han tänkte på först Bashir som befann sig i palatset i denna stund. Sen tänkte han på hennes nåd Jaira och då sjönk hans mod. Hon var också i palatset. Om en HD stigit fram och med en magisk gest förvandlat hela kolonnen till vilda trollocker skulle Vilnar ha blivit överlycklig. Kanske var detta det pris man fick betala för dagdrömmerier. Om han hade hållit tankarna på sina plikter skulle hans patrull ha varit långt därifrån vid det här laget. Inte desto mindre hade han sina order. Han undrade om hennes nåd Jaira skulle kräva hans huvud på ett fat medan han beordrade sina mannar att spärra porten. Perrin lät sin gulbruna hingst skritta vidare tills det bara var 10 steg kvar till porten innan han gjorde halt. Rapper hade ingenting emot att stanna. Han tyckte inte om värmen. De beridna männen som blockerade infarten var saldener, att döma av de järva näsorna och sneda ögonen. Några bar svarta, glansiga skägg, andra hade täta mustascher och åter några var slätrakade. Alla utom en höll ena handen på svärdsfästet. Den svaga rörelse som fanns i luften, inte värd att kallas en bris, kom från deras håll. Men han kände ingen lukt av fruktan. Perrin tittade på Fail, men hon låg böjd över Svalas vackert krökta hals, upptagen med det svarta stoets grimma. Från henne kom en svag lukt av örtdoftande tvål och ängslan. De sista 200 milen av färden hade de hört nyheter om Saldener i Camlin, enligt uppgift anförd av Fails far. Det tycktes inte bekymra Fail, men hon var övertygad om att även hennes mor skulle vara i Camlin. Hon påstod att inte heller det bekymrade henne. Vi behöver inte ens bågskyttarna, sa Aram tyst medan han mjukt strök fingertopparna över svärdsfästet som stack upp över hans axel. De mörka ögonen var ivriga, en iver som hans lukt också förmedlade. De är bara 10. Du och jag skulle kunna hugga oss igenom dem på egen hand. Gaul hade dragit upp sin slöja, vilket nästan säkert Bane och Cheard också hade gjort. Men de doldes bakom Fail. Inga bågskyttar och inget huggande, sa Perrin. Och inga spjut, Gaul. Han sa ingenting till Bane och Cheard. De lyssnade ändå bara på Fail, som just nu inte såg ut att vilja vare sig titta upp eller säga någonting i brårasket. Gaul ryckte bara på axlarna och drog ner slöjan medan Aram blängde besviket på honom. Perrin såg till att ha ett milt ansiktsuttryck när han återvände sig mot saldenerna. En del män blev nervösa av hans gyllengula ögon. Mitt namn är Perrin Ibarra. Jag tror att Rand Althor kommer att vilja träffa mig. Den skäggiga mannen som inte hade rört sitt svärd bugade sig lätt i sadeln. Jag är Vilnar Barada, ersnåd Ibarra, underlöjtnant och svärdsvuren till först Davran Bashir. Detta sa han med ljudlig stämma och Perrin insåg att han varit mycket noga med att inte titta på Fail. Hon suckade vid omnämnandet av hennes far och gav Barada en mörk blick som blev än mörkare när han fortsatte att ignorera henne. Först Bashirs order, fortsatte mannen och tillade med en senkommen tanke. och hans nåds drakens är att ingen ädling får komma in i Caimlin med mer än 20 väpnade män eller 50 tjänare i sitt följe. Aram skruvade sig i sadeln. Han var ännu kinkigare med Perrins så kallade värdigheten fail, vilket inte ville säga så lite. Men ljuset var ett tack drog han aldrig sitt svärd om inte Perrin sa till honom. Perrin vred på huvudet och sa: Daniel, ta med dig alla tillbaka till ängen som vi passerade för ungefär 3 mil sedan och slå läger där. Om det kommer någon bonde och klagar så ge honom lite guld och lugna ner honom. Förklara att all eventuell skadegörelse kommer att gottgöras. Aram, du rider med dem. Danny Lewin, en lång humlestörtig kar med en buskig mustasch som nästan dolde hans mun, satte knogarna mot pannan trots alla de gånger Perrin sagt åt honom att det dög alldeles utmärkt med ett enkelt ska ske, och började genast utdela order åt alla att vända om. Aaron blev naturligtvis stel som en pinne. Han tyckte aldrig om att vara långt från Perrin, men han sa ingenting, vilket också var som det brukade. Ibland trodde Perrin att han hade fått en varghund i den forne knåparen. Det var inte bra att någon var på det viset, men han visste inte vad han skulle göra åt det. Han var beredd på att Fail skulle ha åtskilligt att säga om han skickade iväg alla. Han väntade sig att hon skulle börja prata om vad som passade sig för hans så kallade ställning och insistera på att han tog med sig de 20 man som Barada hade nämnt, och så nära de 50 tjänare som det var möjligt. Men hon var upptagen med att luta sig ut från sadeln och prata med Bane och Sheard. Han var noga med att inte lyssna, fast han inte kunde undgå att höra en del ord. Det var någonting om män, sagt med road ton. Kvinnor verkade alltid vara antingen roade eller arga när de talade om män. Det var på grund av Fail han följdes av alla dessa människor och dessutom baneret, även om han fortfarande inte riktigt lyckats lista ut hur hon burit sig åt. De hade med sig tjänare i vagnarna, män och kvinnor i livré med ett varghuvud på axeln. Inte ens Tjuvflodsborna hade klagat. De tycktes vara lika stolta över det som någon av flyktingarna. Är det till belåtenhet? Frågade han Barada. Ni kan eskortera resten av oss till Rand, om ni inte vill ha oss springande lösa. Jag tror, Baradas mörka ögon sökte sig till Fail, men han vek genast undan med blicken igen. Jag tror att det vore bäst så. När Fail rätade på sig gick Bane och Sheard fram till raden med ryttare och trängde sig in mellan dem som om de inte hade funnits. Saldenerna såg inte ens förvånade ut, men så måste de också vara vana vid ale. Enligt alla rykten de hört var Caimlin redan fullt av ale-krigare. Jag måste söka upp mina spjutbröder, sa plötsligt Gol. Må du alltid finna vatten och skugga, Perrin Ibarra. Och så pilade han iväg efter de båda kvinnorna. Fail dolde ett roat leende bakom en hand klädd i en grå handske. Perrin skakade på huvudet. Gol ville att Sheard skulle gifta sig med honom, men enligt seden var det hon som måste fria till honom, och även om hon enligt Fail var beredd att ha honom som älskare ville hon inte avsäga sig spjutet och gifta sig med honom. Han verkade lika förorättad som en tjuvflodstö skulle ha blivit under motsvarande omständigheter. På något vis tycktes även Bane vara inblandad, även om Perrin inte begrep hur. Fail påstod att hon inte visste, även om påståendet kom lite snabbt, och Gol blev bara butter när han frågade. Ett underligt folk. Saldenerna banade väg åt dem genom trängseln, men Perrin ägnade föga uppmärksamhet vare sig åt människorna eller staden. Han hade redan sett Caimlin en gång, åtminstone delar, och han var inte längre över sig förtjust i städer. Vargar kom sällan i närheten av städer. Han hade inte känt närvaron av någon på 2 dagar. Vad han gjorde var att förstulet försöka iaktta sin hustru utan att hon lade märke till det. Han kunde lika gärna ha starrbligat. Hon var alltid rak i ryggen när hon red. Men nu var hon stel som en eldgaffel och blängde på Barardas rygg. Karn kurade ihop axlarna som om han kände hennes blick. En falk kunde inte uppbåda en vassare blick än Fail. Perrin förmodade att hon tänkte på samma sak som han, om än kanske inte på samma vis. Hennes far. Må så vara att hon hade ett och annat att förklara. Hon hade trots allt rymt hemifrån för att söka efter Valerius horn. Men det var Perrin som skulle stå inför fursten av Bashir, Tyr och Sidona och tala om för denne att en smed hade äktat hans dotter och arvtagerska. Han ansåg sig inte vara speciellt modig. Att göra vad man måste var inte tapperhet. Men fram tills nu hade han aldrig trott att han skulle kunna vara en ynkrygg. Tanken på Fails far fick honom att bli torr i munnen. Han borde kanske vara med när hans följe slog läger. Han kunde förklara alltsammans i ett brev till först Bashir. Ett omsorgsfullt avfattat brev kunde ta 2 eller 3 dagar att skriva. Kanske mer. Han hade inte särskilt god hand med ord. En glimt av ett knallrött baner som vajade lättjefullt ovanför palatset fick honom att återvända till nuet med ett ryck. Detta hade ryktena talat om. Perrin visste att det inte var drakbaneret, var ryktena än påstod. Vissa menade att det innebar att Aesidena stod i Rands tjänst. Andra att det var tvärtom. Och han undrade varför Rand inte hade låtit hissa det riktiga drakbaneret. Rand. Han kunde fortfarande känna hur Rand drog i honom. En starkare Tarveran som drog i en svagare. Det sa honom inte var Rand befann sig. Det var inte så det kändes. När han lämnade Tjufloden hade han varit beredd på att rida till Tyr, eller ljuset visste vart. Och det var bara den flod av rykten som flöt fram över Andor som hade fört honom hit. En del synnerligen oroande rykten och historier. Nej, vad han kände var mer ett behov av att vara nära Rand. Eller kanske Rands behov av honom, som en klåda mellan skuldrorna där han inte kom åt att klia. Nu skulle han snart kunna klia sig och önskade nästan att det inte varit så. Han hade haft en dröm, en som Fail skulle skratta åt, så äventyrlig som hon var. Han drömde om att bo med henne i ett litet hus någonstans ute på landet, långt från allt vad städer och strider hette. Det uppstod alltid strider kring Rand. Men Rand behövde honom och han skulle göra vad han måste. När de kommit in på en stor kolonnomgärdad borggård omgiven av marmorbalkonger och spetsiga tornspiror spände Perrin av sig bältet med yxan och hängde det över sadeln. Det kändes som en lättnad att bli av med ett tag. Svala och Rapper blev omhändertagna av en man och en kvinna i vita kaftaner. Med några korta ord överlämnade Barada honom och Fail till en trupp ailmän med kalla ögon, varav flera var ett rött pannband med den svartvita symbolen. De förde dem in i palatset och överlät dem med ännu färre ord till några minst lika kyliga spjutjungfrur. Perrin kände inte igen någon av dem från klippan och hans försök att inleda en konversation möttes med uttryckslösa blickar. Deras fingrar blixtrade i jungfrunas handspråk och en av dem valdes att föra honom och Fail längre in i palatset. En slank kvinna med sandfärgat hår som han trodde var i ungefär Fails ålder. Hon presenterade sig som Lyrian. Vilket var det enda ord hon uttalade, utom när hon varnade dem för att försöka ge sig av på egen hand. Han önskade att Bane och Sheard vore där. Det hade varit skönt med ett bekant ansikte. Fail skred genom korridorerna som den förnäma adelsdam hon var. Men varje gång de kom till en korsande gång tittade hon snabbt åt båda håll. Hon ville uppenbarligen inte bli överraskad av sin far. Till sist kom de fram till ett par dörrar som pryddes av varsitt snidat lejon. Två jungfrur som suttit på huk där reste sig nu upp. Och efter ytterligare utbyte av handtecken steg älkvinnan med det sandfärgade håret in utan att knacka. Perrin undrade just om det alltid var så här kring Rand nu, med tigande älvakter. När plötsligt dörrarna slogs upp på vid gavel och Rand stod där i bara skjortärmarna. Perrin, Fail! Ljuset skine över er bröllopsdag, skrattade han och gav Fail en lätt kyss. Jag önskar att jag kunde ha varit där. Hon såg lika förvirrad ut som Perrin kände sig. Hur visste du det? Utbrast han. Och med ännu ett skratt klappade Rand honom på axeln. Bodhi är här, Perrin. Bodhi och Jancy och allihop. I Camelin i varje fall. Det var så här långt Varin och Alerna kom med dem innan de fick höra talas om tornet. Han såg trött ut med spända rynkor kring ögonen även om det inte hördes på hans skratt. Ljus, Perrin. Vad de har berättat att du har haft för dig. Först Perrin av Tjufloden. Vad säger mor Luhan om det? Hon kallar mig för först Perrin, muttrade Perrin beskt. Under hans uppväxt hade Elspeth Luhan gett honom smisk på stjärten flera gånger än hans mor. Hon niger, Rand. Hon niger faktiskt. Fail sneglade på honom. Hon sa att han gjorde folk generade när han försökte sätta stopp för allt deras bugande och nigande. Att han kände sig generad när de gjorde det var en del av det pris han fick betala. Spjutjungfrun som gått in i rummet fick klämma sig förbi Rand för att komma ut och han ryckte till. Ljus, här står jag och håller er kvar i dörren. Kom in, kom in. Larian, säg till Charlin att jag behöver mer vinbål. Med melon och säg åt henne att rappa på. Av någon anledning skrattade de tre spjutjungfrurna som om Rand hade sagt någonting lustigt. Perrin behövde bara ta ett steg in i salongen innan en blomsterdoftande parfym sa honom att en kvinna redan fanns där. När han fick syn på henne spärrade han upp ögonen. Min? Det halvlånga, krusiga håret var fel, liksom den blå rocken och byxorna med sina broderier, men ansiktet stämde. Min? Det är du! Med ett skratt kramade han om henne så att hennes fötter lyfte från golvet. Vi samlas visst här allihop. Fail, det här är min. Jag har berättat om henne. Först då blev han varse vad det var för doft han kände från sin hustru och satte ner min medan hon fortfarande log brett åt honom. Plötsligt var han synnerligen medveten om hur väl de snäva byxorna visade formen på Mins ben. Fail hade inte många brister, men hon hade en svag dragning åt svartsjuka. Det var inte meningen att han skulle veta att hon jagat Carl Copplin en halv mil med en käpp, som om han nu någonsin skulle bry sig om någon annan kvinna när han hade henne. Fail, sa Min och höll fram händerna. Varje kvinna som kan stå ut med den här håriga oxen länge nog för att gifta sig med honom äger min fulla beundran. Fast jag kan tänka mig att han skulle kunna bli en god make när man väl fått honom rumsren. Fail tog Mins händer med ett leende. Men ack, den fräna uppretade doften fanns kvar. Det har jag inte lyckats med ännu, Min. Men jag har tänkt behålla honom åtminstone tills jag har gjort det. Niger, mor Johan, Rand skakade vantroget på huvudet. Det måste jag se själv innan jag tror på det. Var är Loyal? Kom han inte med? Ni lämnade honom väl inte utanför? Han kom med, sa Perrin, samtidigt som han försökte hålla ett öga på Fail utan att det märktes allt för tydligt. Men inte hela vägen, inte ännu. Han sa att han var trött och behövde en städning. Så jag berättade om en jag känner till, en övergiven som ligger strax norr om Vita Bro, och han gav sig av dit till fots. Han sa att han skulle känna var den fanns på ett tiotal mils avstånd. Jag förmodar att du känner Rand och Perrin väldigt väl, frågade Fail, och Min kastade en blick på Rand. Sen ett tag i varje fall. Jag träffade dem när de just hade lämnat Chufloden. De tyckte att Berlon var en praktfull storstad. Till fots, sa Rand. Ja, genmälde Perrin dröjande. Fails doft förändrades och den stickande svartsjukan började tona bort. Varför? Han ville helst gå. Vi slog vad om en guldkrona att han skulle vara här i Camlin högst 10 dagar efter oss. De båda kvinnorna såg på varandra. Fail med ett leende och min lätt rodnande. Min luktade svagt generad, Fail belåten. Och överraskad, även om det knappt syntes på hennes min. Jag ville inte ta emot hans mynt. Han måste göra en omväg på minst 50 mil, men han envisades. Först ville han ha det till 5 dagar. Lajar har alltid påstått att han kan springa ifrån en häst, skrattade Rand. Men först hade han varit tyst. Skrattet dog ut. Jag hoppas att han inte råkar ut för någonting, sa han i allvarligare ton. Han var trött, och annorlunda på andra sätt också. Den Rand som Perrin senast hade sett i Cheer hade inte varit mjuk, långt därifrån. Men jämfört med den Rand han såg nu hade han varit en oskuldsfull bondpojke. Han blinkade inte tillräckligt ofta, som om han skulle kunna missa någonting han måste se. Perrin kände igen en del av detta. Han hade sett det i Chuflodsmännens ansikten efter trolllockattackerna. Efter den femte, den tionde, när det tycktes som om allt hopp var ute, men de fortsatte att kämpa, därför att priset för att ge upp var för högt. Ers nåd draken, sa Fail, vilket fick Perrin att haja till. Förut hade hon alltid kallat honom för Rand, trots att han burit titeln ända sedan Vita Bro. Om ni ursäktar vill jag säga några ord till min make. Sen ska jag lämna er båda så att ni kan pratas vid. Hon väntade knappt på Rands förvånade godkännande innan hon steg tätt in på Perrin och vände honom så att han fick ryggen mot Rand. Jag ska inte gå långt, hjärtat mitt. Min och jag ska prata om saker som säkert bara skulle tråka ut er. Sen började hon plocka med hans kragsnibbar och viska så tyst att ingen annan än han skulle ha hört vad hon sa. Ibland mindes hon hans goda hörsel. Kom ihåg att han inte längre är din gamle barndomskamrat, Perrin. Åtminstone inte bara det. Men du är första av Chufloden. Jag vet att du kommer att stå fast, både för dig själv och för Chufloden. Leendet hon gav honom var så fullt av kärlek och tillit att han ville kyssa henne på fläcken. Så där, sa hon i normal ton. Nu är allt i ordning igen. Hennes doft rymde inte längre minsta antydan till svartsjuka. Efter en graciös nigning och ett ersnåd draken till Rand höll hon ut ena handen till min. Kom in. Mins nigning var betydligt mindre övad och fick Rand att haja till. Innan de hunnit fram till dörrarna slogs en av dem upp med en smäll och in kom en lång kvinna i livré. Hon bar en silverbricka med bägare och en karaff som utsände doften av vin och honungsmelonsaft. Perrin kunde nästan inte låta bli att stirra. Den rödvita klänningen till trots kunde hon ha varit Chiads mor eller kanske mormor med sitt korta, lockiga, vita hår. Hon kastade en bister blick efter de båda kvinnorna när dessa lämnade rummet, travade fram till närmsta bord och ställde ifrån sig brickan med en ödmjuk min som tycktes vara fastfrusen på hennes ansikte. Bål till 4, vad man sa till mig, ersnåd draken, sa hon med besynlig röst. Kanske eftersträvade hon en undergiven och respektfull ton, men hade fått någonting i halsen. Så jag tog med bål till 4. Hennes nigning fick minst att verka elegant, och när hon gick slog hon igen dörren efter sig. Perrin tittade på Rand. Tycker du någonsin att kvinnor är märkliga? Varför frågar du mig? Det är du som är gift. Rand fyllde en av guldbägarna med bål och räckte den till honom. Om inte du vet får du fråga Mert. Jag vet mindre för var dag som går. Samma här, suckade Perrin. Bålen var sannoliken svalkande. Rand tycktes inte svettas alls. På tal om det, var är Mert någonstans? Om jag skulle gissa skulle jag säga närmsta krog och att det är lika stor chans att han har en tärning i handen som en flicka i knät. Det är bäst för honom att han inte har någon dera, sa Rand bistert och ställde ifrån sig sin bägare utan att ha smakat på den. Han ska föra hit Elaine för att krönas och Egwene och Ninive hoppas jag. Ljus, det är så mycket som måste göras innan hon kommer hit. Han svängde med huvudet som en jagande björn och sen spände han blicken i Perrin. Skulle du fara till Cheer om jag bad dig? Cheer? Rand, jag har varit på väg i mer än 2 månader. Min bak har formats efter min sadel. Jag kan ordna så att du är där ikväll, idag. Du kan sova i ett generalstält och slippa sadlar så länge du önskar. Perrin stirrade på honom. Det verkade som om han menade allvar. Plötsligt kom han på sig att undra hur väl Rands sinnesgåvor höll stånd. Ljus, de måste hålla, åtminstone fram till Termangaden. Han tog ett djup klunk ur bägaren för att skölja bort den bittra smaken som tanken efterlämnat. Att tänka så om en vän var skamligt. Rand, även om du kunde sätta ner mig i Cheers klippa i denna stund skulle jag ändå säga nej. Det finns någon här i Camlin som jag måste prata med och jag skulle vilja träffa Bodhi och de andra. Det verkade inte som om Rand lyssnade på vad han sa. Han slängde sig ner i en av de förgyllda karmstolarna och tittade dystert på Perrin. Kommer du ihåg hur Thom jonglerade med alla sina bollar och fick det att se så lätt ut? Nå, nu är det jag som jonglerar för allt jag är värd och det är inte lätt. Samuel är i Ilien och resten av de förlorade ljuset vet det var. Ibland tror jag inte ens att de är det värsta. Rebeller som tror att jag är en falsk drake. Draksvurna som tror att de kan bränna ner byar i mitt namn. Har du hört talas om profeten, Perrin? Saksamma, han är inte värre än resten. Jag har allierade som hatar varandra och den bästa general som jag kan utse till att möta Ilien vill ingenting hellre än att rusa åstad och bli dödad. Med lite tur borde Elaine vara här inom halvannan månad, men innan dess kan jag mycket väl ha ett uppror att handskas med. Ljus, jag vill överlämna Andor helt till henne. Jag funderade på att själv fara och hämta henne, men det vore det värsta jag skulle kunna göra. Han gnuggade sig i ansiktet med båda händerna och sa bakom dem, det allra värsta jag skulle kunna göra. Vad säger Moraine? Rand sänkte händerna tillräckligt mycket för att kunna se på Perrin över dem. Moraine är död, Perrin. Hon dödade Lanfear och dog. Och så är det med det. Perrin satte sig. Moraine? Det verkade inte vara möjligt. Om Alanna och Varin är här... Han rullade bägaren mellan handflatorna. Han kunde själv inte förmå sig att lita helt på någon av dem. Har du frågat dem om råd? Nej, Rand gjorde en skarp huggande gest med handen. De håller sig borta från mig, Perrin. Det har jag gjort klart för dem. Perrin bestämde sig för att be Fail att söka upp Alanna och Varin och ta reda på vad som pågick. De båda ICD-erna gjorde honom ofta illa till mots, men Fail verkade inte besväras av att umgås med dem. Rand, du vet lika väl som jag att det är farligt att förarga en ICD. Moraine kom och letade efter oss, eller i varje fall efter dig. Men ibland trodde jag att hon var redo att döda Mert, mig och dig. Rand sa ingenting, men det verkade åtminstone som om han lyssnade med huvudet på sned. Om en tiondel av det jag hört ända sedan Berlon är sant ens till hälften, är det här det absolut värsta tillfället att ådra sig en Eishedes vrede. Jag låtsas inte att jag begriper vad som för sig går i tornet, men... Rand ruskade på sig och lutade sig fram på stolen. Tornet har spruckit mitt i tu, Perrin. Hälften tror att jag är en gris de kan köpa på marknaden, och andra hälften... Jag vet inte riktigt vad de tror. 3 dagar i rad har jag träffat medlemmar ur deras delegation. Jag har ett möte med dem igen nu i eftermiddag, och jag är fortfarande inte klar över vad de vill. De ställer betydligt fler frågor än de besvarar och verkar inte allt för glada när jag inte vill ge dem fler svar än de ger mig. Elaida, hon är den nya ärmelintronande, om du inte visste det innan. Elaidas utsända säger i varje fall någonting, även om de verkar tro att jag ska bli så överväldigad av att Eishedder niger för mig att jag inte ska rota särskilt mycket i vad de säger. Ljus, viskade Perrin. Ljus. Du menar alltså att en del av Eishedderna redan har gjort uppror och att du har ställt dig mitt emellan tornet och rebellerna. 2 björnar som är redo att börja slåss, och du går och plockar hjortron mellan dem. Du har inte funderat på att du kan få tillräckligt med bekymmer från Eishedderna förutan det. Jag menar det, Rand. Schwanzange fick tårna att krulla sig i stövlarna på mig. Men med henne visste man i varje fall var man stod. Hon fick mig att känna mig som en häst, och som om hon försökte bestämma sig för ifall jag skulle klara en hård ritt. Men hon gjorde åtminstone klart att hon inte själv tänkte lägga sadeln på mig. Rands skratt var allt för strävt för att innehålla någon munterhet. Tror du verkligen att Eishedderna skulle lämna mig i fred bara för att jag lämnade dem i fred? Mig? Att tornet splittrats är det bästa som kunde hända vad mig beträffar. Nu är de för upptagna med att stirra på varandra för att kunna ägna mig sin fulla uppmärksamhet. Om inte det hänt skulle jag hitta 20 Eishedder så snart jag vände mig om. 50. Jag har Tyr och Carrain bakom mig, mer eller mindre. Och här har jag fått ett visst fotfäste. Om inte tornet splittrats skulle jag inte kunna öppna munnen utan att någon sa: "Ja, men Eishedderna säger." Perrin. Moraine gjorde sitt bästa för att knyta mig full med trådar tills jag tvingade henne att sluta upp med det. Och sanningen att säga är jag inte säker på att hon hörde upp med det då heller. När en ACD säger att hon ska ge en råd och låta en fatta besluten själv, så menar hon att hon vet vad man borde göra och tänker se till att man gör det om hon kan. Han lyfte bägaren och tog flera djupa klunkar. När han sänkte den verkade han lugnare igen. Om tornet vore helt skulle jag vid det här laget ha så många trådar fästa vid mig att jag inte skulle kunna röra ett finger utan att fråga 6 Eishedder om lov. Perrin var nära att skratta själv och inte muntrare än Rand. Så du tror att det är bättre att... Vad? Spela ut de upproriska Eishedderna mot tornet. Heja på tjuren eller heja på björnen. Heja på båda så blir du både nedtrampad och uppäten. Inte någonting så enkelt, Perrin. Även om de inte vet om det, sa Rand självbelåtet och skakade på huvudet. Det finns en tredje sida, redo att falla på knä för mig. Om de tar kontakt igen. Ljus. Så här ska vi väl ändå inte tillbringa vår första timma tillsammans igen, inte med att prata om Eishedder. Emon svor Perrin. Hans ansikte mjuknade tills han nästan var den Rand som Perrin mindes, och han log ivrigt. Jag hann bara prata med Bodhi och de andra en liten stund, men de talade om alla möjliga förändringar. Berätta vad som har förändrats, Perrin. Berätta vad som är sig likt. De talade länge om flyktingarna och de nyheter de hade fått med sig. Nya sorters bönor och gurkor, nya varianter av päron och äpplen, konsten att väva fint tyg och kanske fina mattor, att slå tegel och göra takpannor, stenarbeten och möbler som var mer konstfärdiga än någonting Tjuvfloden sett på lång tid, om någonsin. Perrin hade vant sig vid den enorma mängd människor som hade kommit över Dimbergen, men Rand tycktes helt förstummad när han hörde det. De talade ingående om för- och nackdelarna med de murar som vissa ville bygga runt Imonswall och de andra byarna, liksom fördelarna med timmerpalisader respektive stenmurar. Ibland lät Rand som sitt gamla jag, och när han skrattade åt hur alla kvinnorna i början varit så stenhårt emot tarabonska och domanska klänningar och hur de nu var uppdelade i två läger, de som vägrade bära någonting annat än rejäla tjuvflodsklänningar och de som rivit sönder alla sina för att ha som trasor, eller hur många av de yngre männen började odla mustascher som tarabonier eller domani, ibland dessutom med pipskägg av det slag som var vanligt på Elmoth-slätten, vilket kunde få en oförståndig yngling att se ut som om något litet djur hade klängt sig fast under näsan på honom. Perrin brydde sig inte om att tillägga att skägg av det slag han själv bar var mycket populära. Däremot blev Perrin helt förbluffad när Rand klargjorde att han inte hade för avsikt att besöka lägret, trots att det fanns massor av män som han kände där. "Dig och Mert kan jag inte skydda," sa han med låg röst. "Men jag kan skydda dem." Efter det hade samtalet naturligtvis svårt att fortsätta, och till sist insåg till och med Rand att han hade lagt sordin på stämningen. Slutligen ställde han sig upp med en suck, drog fingrarna genom håret och såg sig omkring med missnöjd min. "Du vill förstås vila och tvätta dig, Perrin. Jag borde inte hindra dig från det. Jag ska se till att det görs i ordning rum åt er." När han följde Perrin till dörren tillade han plötsligt: "Vill du fundera på Cheer, Perrin? Jag behöver dig där. Det är inga faror inblandade. Jag ska berätta hela planen för dig om du beslutar dig för att fara. Du blir bara den fjärde som får veta den riktiga planen i så fall." Rands min blev hårdare. "Det måste du hålla för dig själv, Perrin. Berätta det inte ens för Fail." "Jag kan bevara en hemlighet," sa Perrin stilt och lite sorgset. Den nya Rand var tillbaka. "Och jag ska fundera på Tyr."